Så, då har vi kommit till Romarbrevets 5:e kapitel och vi tänkte inleda som en liten serie här som handlar om frälsningen och vad frälsningen innebär och vad vi har fått i samband med den som kristna. Och det är alltså Romarbrevet 5 och verserna 1 till och med 11. Istället för att läsa de här första 11 verserna så läser vi dem allt eftersom vi så att säga går igenom dem. Vi börjar med ett ord av bön. Herre, vi tackar dig denna dag. Vi ber att du välsignar de här orden vi delar i ditt namn. Amen. Jag har 7 stycken punkter. Det är 7 välsignelser som vi hittar här i samband med frälsningen. Och jag vet inte, men Romarbrevet har genom tiderna varit kanske det mest uttömmande brevet av alla vad det gäller att visa oss från början hur fallna vi är inför Gud, sedan hur Gud frälser oss och vad frälsningen innebär och sen också en tillämpning av frälsningen helgelsemässigt, hur vi ska leva. Men från kapitel 5 och fram till 8 så går aposteln Paulus verkligen systematiskt igenom frälsningen och vad den innebär. Och jag tänkte på 7 olika välsignelser när jag läste de här 11 första verserna som har med frälsningen att göra. Och i den första välsignelsen här, det är att vi har frid med Gud. Och i vers 1 så står det så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och jag tänkte just på att ha frid med Gud. Det är inte en känsla, utan det är ett faktum. Och det är helt och hållet baserat på vår relation med Gud. Vi har frid i vårt hjärta, vi har frid i vårt samvete när vi har blivit delaktiga av frälsningens löften. Men det betyder inte att vi har frid med vårt eget kött. Det ligger i strid med anden, står det i Galaterbrevet 5:17. Det betyder inte att vi har frid med denna värld. Därför att denna värld står i fiendeskap till det som Gud vill göra. Och det betyder inte att vi har frid med Satan. Utan världen, köttet och fienden Satan är emot oss. Och faktum är att många gånger när vi kommer till tro, så många av er kan ge ett vittnesbörd om detta, att det är på något sätt som att den här striden intensifieras. För att Satan har 2 målsättningar. Den första är att hålla människor borta ifrån frälsningen. Men när väl en människa hittar till frälsningen, ja, då måste han sätta in plan nummer 2. Att på något sätt distrahera personen från ordet så att man inte kan ta emot det och börja att växa i nåd och sanning om honom. Och i Matteus 10:34 så står det intressant nog att evangeliet är som ett svärd. Att det delar, och det står att det kan vara så att det är föräldrar mot barnen, det kan vara 2 mot 3, 3 mot 2, det kan vara släktingar mot varandra. Att överallt där evangelium predikas och tas emot, där kommer det att bli en form av konflikt. Varför? Jo, därför att ingen kan förhålla sig neutralt eller vara neutral till evangelium. Vi försöker att vara det, vi försöker att tona ner det här och göra den kristna tron till någonting sådär lite hobbyverksamhet. Men faktum är att varje hjärta som är förvandlat av Gud kommer på något sätt att lysa i mörkret. Och kommer på något sätt att skapa en konflikt. Så när det står att vi har frid med Gud, så är det så underbart att tänka på att det är honom som vi har frid med. Men det betyder inte att vi har frid med allt annat runt omkring oss. i Johannes 16:33 står det att i honom har vi frid. Och så står det att i världen har vi förföljelse. Så att vi ska inte förvänta oss att vi blir accepterade av den här världen. Ofta så hoppas vi och tror vi det. Och det är inte det att vi ska provocera fram någonting. Men samtidigt vet vi att det är på det sättet att det blir en slags konflikt. Och den andra punkten här, det är i vers 2, den första delen. Att vi har tillträde till Gud genom nåden. Och det står så här, genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Guds nåd blir oss tillgänglig när vi kommer till tro. Och det är fantastiskt att tänka på att alla har tillgång till denna tro. Men alla har tillgång till denna nåd, men alla tar inte till sig den. I första Korinthierbrevet kapitel 6 så talas det om att det finns de som tar emot Guds nåd så att den inte blir till nytta. Alltså att man nåden finns tillgänglig, men man tar inte emot den på ett sådant sätt att man blir förändrad och förvandlad. Och jag tänkte just på här hur det står att vi har tillträde till Gud genom nåden. Vi står i nåden rent ställningsmässigt, men samma nåd har Gud gett oss så att vi ska kunna vandra med honom och livet ha nåd för livets detaljer. Och det intressanta här är att det här ordet för tillträde till Gud i grekiskan, det är prosagoioi. Det låter fint. Jag vet inte ens om jag uttalade det rätt, men faktum är att det här ordet, det betyder att bli introducerad till någon som är kunglig. Och det är precis det som vi blir när vi kommer till tro. Jesus Kristus, på grund av sitt fullbordade verk, introducerar oss till Fadern och säger att här har ni nu allt vad ni behöver. Här har ni frihet att komma ända fram till nådens tron. I Hebreerbrevet 4, 14-16 så talas det om hur vi kan gå frimodigt fram till Guds tron. Vi har tillträde till denna plats. Och det är inte bara det liksom att vi får upptäcka det själva. Vad är det nu som har hänt? Nej, Jesus Kristus själv är den som introducerar oss till nådens Gud och visar oss att vägen nu är öppen. Och jag tänkte på hur det står i Johannes 4, vers 24. När Jesus har ett samtal med kvinnan vid brunnen. Och de samtalar om hur man ska tillbe Gud. Och hon säger, okej, det är naturligtvis på vårt berg. Samarierna hade ett berg där de tillbad. Men ni judar, sa hon, ni tillber i Jerusalem. Vad är rätt? Och Jesus säger, ingetdera är rätt. Därför att den enda platsen som vi verkligen kan tillbe Gud, det är i våra egna hjärtan. Och det är exakt det han säger, att sanna tillbedjare, de tillber inte på en speciell plats, inte på ett speciellt sätt, utan de har Gud i sitt hjärta. Och han blickar naturligtvis framåt emot församlingen eller kyrkans tidsålder, då templet inte längre skulle stå där. Och när Jesus dog på korset så vet vi hur det som kallades för förlåten. Alltså i templet så fanns det en förgård, det fanns det heliga och det fanns det allra heliga. Heligaste. Och det heliga och det allra heligaste, det var avdelat med ett slags skynke eller draperi eller vad man nu ska kalla det. Som hette förlåten, och därav får vi det svenska ordet förlåt. Och det är intressant att tänka att det här var ett enormt, det var inte bara en liten gardin vilken som helst, utan det var jättehögt och jättebrett och jättetjockt. Det var inte bara någon som kunde gå fram där liksom och riva i tur det. Men i det ögonblick som Jesus sa att det var fullbordat och han gav upp andan, så revs detta förlåt sönder från topp till tå, och det öppnades, alltså den, det allra heligaste plats som ingen hade sett, ingen hade haft tillträde till, annat än överste prästen en gång om året då han kunde gå in där med blod. Nu helt plötsligt så gapade denna plats helt öppen. Och Gud sa, det behövs inte längre några djuroffer. Det behövs inte längre några ritualer i enlighet med gamla testamentets påbud. Det behövs ingen rökelse, det behövs inga präster. Ni är alla präster nu inför Gud. Och det här var en helt otrolig grej. Men vi har tillträde till Gud genom Jesus Kristus. Vi har tillträde till nåden på grund av vad han har gjort för oss. Men vi har också ett underbart hopp i kapitel 5 och vers 2 och B-delen. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och jag tänkte på det här att ha ett hopp. När vi hör att människor säger att de har ett hopp, så säger de det ofta nästan lite sådär uppgivet, att man vet inte, men man har ett hopp att det kanske blir så. Men när Bibeln talar om att vi har ett hopp i Jesus Kristus, så betyder inte det att det är någonting som kanske eller kanske inte händer. Utan det är ett fast hopp. Det är någonting som vi å ena sidan ödmjukt talar om, men å andra sidan är vi väldigt frimodiga, nästan lite kaxiga i bemärkelsen att det här är vad som tillhör oss. Det här är vad som har blivit oss givet. Vi har fått ett hopp i honom. Vi har frid med Gud genom Jesu fullbordade verk. Vi har tillträde till hans nåd. Och vi har det här otroliga hoppet som är det ultimata resultatet av frälsningen. Om jag verkligen har tagit emot Jesus i mitt liv, då har jag ett hopp som inte är sådär lite, kanske, kanske inte. Utan jag vet att jag tillhör honom och att jag har en plats hos honom i all evighet. Och sedan den fjärde punkten, så har vi karaktär byggt i oss. Det här är verserna 3 till och med 5. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och jag tänkte på hur lidandet i den här världen är så enormt. Och det kan aldrig förstås om vi inte förstår korset. Därför att lidandet är så meningslöst om vi inte förstår syftet med korset. Men när vi lär oss vad korset innebär, att vi dog med honom där och vi uppstod med honom, den nya människan, ja, då vet vi också att allt i vårt liv måste gå genom korset. För att död ska bli liv, för att död ska bli uppståndelse. För att död ska bli uppståndelse och liv, så måste det gå genom korset. Och Jesus gick genom korset innan han blev förhärligad. Och på samma sätt är det med oss. Och därför är inget lidande i Guds ögon meningslöst. Allting har ett syfte. Jag tänkte på när pastor Ed Canino var med oss här för några veckor sedan, och han var med i bibelskolan efteråt, och han berättade sitt vittnesbörd och han berättade om den första tiden i församlingen och så vidare. Och han berättade om ganska allvarliga saker som hade hänt honom, och svårigheter och problem och alla saker. Men samtidigt så skrattade han och liksom drev med sig själv. Och det var några människor där som var kanske lite nya, och de tittade ungefär som att, men hur kan han gapskratta och så här allvarliga saker? Men jag tänkte just att det är det här som vi lär känna i Gud. Att han bygger karaktär i oss. Att de här svårigheterna och problemen och lidandena, när vi ser vad resultatet är, att Gud har byggt karaktär i oss och vi känner honom mera, vi har en rikare och fullare gemenskap med honom, och då kan vi blicka tillbaka på de här grejerna och skratta åt det. Och Gud ser vad som går att pröva i oss. Han ser det mått som vi har förevigat hans ord i våra hjärtan. Och det är i det måttet som han kan pröva oss. Och det är det som Jakob 1:2 säger, att skatta är lyckliga när ni blir prövade på alla sidor. Och alla sidor där är poikilos i grekiskan, som betyder verkligen bokstavligen talat alla tänkbara varianter av prövningar. Därför att det finns nåd för varje tänkbar prövning i 1 Petrus 4:10. För där används samma ord, poikilos, om Guds mångfaldiga nåd. Så han bygger karaktär i oss. Och jag tänkte just på hur psalmisten skriver i Psaltaren 4 och vers 2. Att när jag är trängd, då ger du mig utrymme. När du är trängd, när jag är trängd, då ger du mig utrymme. Och det är just detta som är så underbart med Guds nåd. Att mitt i de här trånga situationerna som verkar så hopplösa och meningslösa på något sätt för denna värld som inte förstår meningen med lidandet, där ger han oss utrymme. Och vi kan liksom mitt i de här detaljerna ta emot en nåd som gör att vi kan jubla mitt i allt detta. Därför att han bygger karaktär i oss. Och sen den femte saken som jag tittade på här är att vi har Guds villkorslösa kärlek. Och det är verserna 6-8. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och jag tänkte just på detta, att Guds kärlek bevisas genom sitt givande. Det här har ingenting med oss att göra, utan det är helt och hållet beroende av honom. Och jag vet inte hur många gånger som vi försöker att prestera någonting inför Gud. Nu ska jag älska Gud. Men vi kan inte älska Gud i oss själva. Utan om vi läser 1 Johannes 4, verserna 8-10, så står det att Gud är kärlek. Och det står att han först älskar oss, och sedan kan vi älska honom. Och det är så fantastiskt att tänka på detta, att han bevisade sin kärlek genom att han gav sig själv, han gav sin son till oss, så att vi skulle kunna bli frälsta. Och när vi låter honom älska oss genom detta fullbordade verk, vad han gjorde för oss och vad han gör för oss och vad han kommer att göra för oss i framtiden, ja, då blir vi också mottagare av det och vi gensvarar till det. Och vi kan på det sättet också älska oss själva och älska andra. Så vi har Guds villkorslösa kärlek, helt och hållet beroende av honom, inte oss. Sen den sjätte punkten, så har vi Kristi liv inom oss. Och det här är verserna 9-10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi ännu var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Ska vi se, nu läste jag. Just. Vi kan bara ta emot det här livet. Han sätter upp en slags jämförelse. Han säger att om ni inte tror, ni som är troende just nu, att Gud älskar er, så vill jag göra en slags jämförelse här. Om han älskar er tillräckligt mycket för att dö för er när ni var syndare, när ni var fiender till Gud, när ni var öppet rebelliska mot Gud, Om han älskar dig tillräckligt mycket för att dö för dig då, hur mycket mer tror ni då inte att han älskar dig nu? Och det är inte det att Gud älskar oss mer nu än han gjorde innan. Men skillnaden är den att nu är han fri att uttrycka sin kärlek. Nu är vi verkligen mottagare av den. Därför att vi har blivit försonade med honom. Och det är underbart att tänka på detta. Och i vers 9 där så har vi står att vi ska bli frälsta undan vredesdomen. Och vad är det för en vredesdom som syftas på? Jo, den vredesdom som kommer över världen under vedermödan, då Gud tömmer ut sin vrede över denna värld på grund av att den har förkastat Kristus. Men de som har tagit emot honom, de är föremål för hans kärlek, och vi blir uppryckta, det som vi kallar för uppryckandet, harpazo i grekiskan. Vi rycks bort undan denna vredesdom. Därför att många säger att de troende måste gå igenom vedermödan för att bli helgade, för att bli luttrade, för att liksom lära känna honom mera. Men faktum är att Bibeln säger inte detta. Vi är redan fullkomliga i honom. Vi kan inte bli mera fullkomliga. Utan vad Gud säger istället är att han ska ta undan oss från denna vredesdom. Om han älskade oss tillräckligt mycket för att dö för oss medan vi ännu var syndare, hur mycket mer ska han då inte nu ge oss sitt eget liv här i denna tid och rädda oss undan den kommande vredesdomen? Så detta har vi också i honom. Och sen den sjunde och sista punkten här i vers 11. Så står det: men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Och vi är försonade med Gud. Människan föds, kan man säga, in i denna värld med en knuten näve mot Gud. Och vi blir så, jag blir så förvånad alltid när jag hör hur människor på något sätt är så arga på Gud. Det tar sig så många olika uttryck. En del tar till alkohol och svär ve och förbannelse över Gud. Andra blir professorer och skriver böcker liksom väldigt intellektuella böcker om varför vi inte kan och ska och bör tro på Gud och så vidare. Det finns en hel rad, men alla har detta gemensamt, att man är emot Gud. Men faktum är att när vi tar emot försoningen, då förändras allting. Och jag tänker på hur Gud gjorde detta. Det står i Ordspråksboken 15:1 att ett mjukt svar stillar vrede. Det har ni säkert stött på i olika sammanhang. Kanske på arbetsplatser eller i skolor eller i familjen eller vad det kan vara. Att ett mjukt svar stillar vrede. Och ni vet liksom när man är riktigt uppjagad och arg och man nu ska jag minsann ta itu med den här personen eller den här situationen. Och sen kommer man dit, så får man ett mjukt svar. Jaha, vad gör jag nu? Och så är det med Gud liksom. Liksom vi är arga på Gud. Men vad gör Gud? Jo, ett mjukt svar stilla vrede. Han sände sin son in i denna värld. Han initierar försoningen. Han säger: jag försonar er med mig. I andra Korinthierbrevet 5, verserna 18-20, står det att vi är försonade med honom. Och det är han som tar initiativet. Men gensvarar vi till detta, ja, då blir vi också frälsta. Då blir vi också försonade med honom. Och vi har en helt ny ställning. Vi har en helt ny relation med honom. Så vi ser här i Romarbrevet 5:1-11 att vi har inte minst 7 olika välsignelser som har kommit oss till del. Vi har frid med Gud, baserat helt och hållet på tro, inte prestation. Vi har tillträde till Gud genom nåden. Och det är Jesus Kristus som själv presenterar oss för Fadern och visar vägen. Och vi har ett underbart hopp som är det ultimata resultatet av frälsningen som vi har tagit emot. Och vi har karaktär byggt i oss. Prövningarna vi går igenom är inte för att straffa oss eller göra någonting emot oss, utan det är för oss, det är för vår skull som Gud gör det. Och vi har Guds villkorslösa kärlek i våra liv som han bevisat genom att han gav sin enfödde son. Och vi har Kristi liv inom oss, någonting som vi bara kan ta emot, aldrig prestera eller producera. Och slutligen så har vi försoningen. Gud stillar den här vreden med ett mjukt svar, sänder sin son in i den här världen. Så det är väldigt rika versar i den här, i det här kapitlet, om vad Gud har gjort för oss och med oss och genom oss. Och allt det här kommer oss till del som troende. Herre, vi tackar dig för de här tankarna och vi ber att du välsignar dem på ett underbart sätt. I ditt namn. Amen.